Ett ord som återkom i alla diplomatiska samtal den sommaren var Danzig. Fristaten med sin blandade tysk-polska befolkning hade skilts från Tyskland och förvaltades av Nationernas förbund. Danzig och Ostpreussen var skilda från tyska riket genom ett landområde, polska korridoren. Hitler krävde att Danzig återlämnades och krävde fritt tillträde till Ostpreussen genom korridoren. Polen vägrade. I mars 1939 ställde sig Storbritannien och Frankrike som garanter för Polens gränser. I augusti lovade Storbritannien att gå i krig om Polen angreps. Återigen användes uppdiktade historier om förföljelse av en tysk minoritet för att rättfärdiga en väpnad intervention. Tyska flyktingar berättade tårdrypande historier om polsk brutalitet. Nazistpropagandan filmade girigt för att visa upp dem i journalfilmerna under juli och augusti. Hitler planerade att radera ut Polen från kartan. Men det kunde innebära krig med Sovjet, och det var han inte redo för. Hans utrikesminister von Ribbentrop flög till Moskva den 23 augusti för att underteckna en tysk-sovjetisk icke-angreppspakt. Polens öde var beseglat. Det nya fördraget kom som en chock för väst. Tyskland jublade.
Der Paktabschluss hat die Einkreisungspolitiker empfindlich getroffen. Außenminister Lord Halifax erklärte:
You will have read the report about the agreement reached between Russia and Germany, which has surprised the world. As the life of all nations depends in the last resort on the mutual respect for one another's rights and reasonable confidence that they can each live their life in their own way, I would earnestly hope.
Sehr richtig, Herr Halifax. Auch das deutsche Volk will sein Leben auf seine eigene Art leben können.
Which cannot be retraced, reason may yet prevail.
Tyska journalfilmer försökte framställa Storbritannien som förvirrat och osäkert.
President Chamberlain verlässt Downing Street. Die englische Diplomatie entfaltet eine fieberhafte Tätigkeit, das Unrecht von Versailles zu verewigen. Eine Besprechung jagt die andere.
En ung tysk reste hem från England.
I had a girlfriend whom I wanted to marry, and I said to myself, well, I'll dare go home. When I came to Cologne, I read the first German newspapers. And I knew it once, there was great danger of a war. Now, the tone of the German press was absolutely hysterical. I thought what a fool I was. I had just gone home in that moment.
I hela Europa fick reservisterna sina inkallelseorder. Under fredens sista timmar drog soldaterna på sig uniformerna med en trött grimas.
I Warszawa ylar Stuka-bombarna genom den klara höstluften. Och i London ljuder tyfonerna första gången den 3 september. Långsamt går det upp för Europas folk att de lever i en värld i krig.
Den 1 september 1939. Tyskland anfaller Polen. Hitler fäster inget avseende vid att Storbritannien och Frankrike har lovat Polen hjälp. söndagen den 3 september. Den brittiske premiärministern Chamberlain talar i radio.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
Danzig, som Tyskland hade förlorat efter första världskriget, hälsade sina befriare välkomna. För många goda tyskar symboliserade intagandet av staden slutet på den förödmjukande Versaillesfreden. Hitler var inte sen att gratulera sina styrkor. De hade räddat hans folk från det polska barbariet, sa han. Tyskarna anföll Polen från väst och från norr. Inom 2 veckor hade den polska armén praktiskt taget upphört att existera. Warszawa var en av de få platser som stod emot. Dåvarande Sovjetunionen tog, i enlighet med sitt avtal med Tyskland, de delar av Polen man ansåg sig ha rätt till. De båda erövarmakterna möttes i Brest-Litovsk. Det var där ryssarna hade kapitulerat för Tyskland 1918. I den officiella tyska hälsningen, avfattat på ryska, hette det att den tyska krigsmakten alltid hade haft respekt för den ryska. Konflikten mellan nazismen och kommunismen lämnades ögonblicket därhen. Den avgörande bombningen av Warszawa inleddes den 23 september. I nära 3 veckor hade Warszawa-radion trotsigt spelat den polska nationalsången. Den 27 september tystnade nationalsången. Warszawa lades i ruin. Stadens kommandant kapitulerade. Thank you. I det av Tyskland och Sovjetunionen uppslukade Polen börjar nu en mörk tid med arresteringar, deportationer och avrättningar. I Storbritannien började kriget med ett falskt alarm. Det var den 3 september.
I remember when the outbreak of war came, we were in the cabinet room at the moment that the ultimatum expired.
Lord Butler var regeringsledamot.
And we were just beginning to congratulate the Prime Minister on his broadcast when we heard a terrible wailing, which of course was the first air raid siren. Chamberlain took it very seriously. And his wife then appeared with an enormous basket full of things for the night and thermos flasks and things to read and so on. And so we all went and sheltered. I went and sheltered after some delay in the Foreign Office. The whole of the Horse Guards parade was completely empty of people, and there was nobody in sight anywhere. When I got there, there was no furniture, so I had to sit on the floor. And an air raid warden said that there would be no gas. But of course, there wasn't really any war for some time, apart from being no gas.
Kriget kom alltså inte till Storbritannien den dagen, och det skulle dröja många månader till. Folk utnyttjade den oväntade respiten. Vädret var perfekt för en sen semester eller en invasion av Polen. Britterna hade förberett sig på ett hårdare krig. Sjukhusen hade utrymts för att kunna ta emot offer för flyganfall. De sakkunniga hade förutspått att över 1 miljon skulle skadas på 2 månader. En och en halv miljon barn och mödrar evakuerades från städerna. För en del av dem var det mardröm, för andra ett äventyr.
We assembled in a playground rather like this. The kids were there and the parents. Children had the gas mask over their shoulder and labels tied to them.
The women had to decide whether to keep their school children with them or whether to allow them to go out. Now, one would think that this was an easy decision. Why not keep your children with you, which is the natural thing to do? But against this was the terrible thought that there was going to be gas, that there was going to be terrible bombing and death, and the children would be maimed.
Everyone was crying, the parents and children. And as we moved off, especially, people burst into tears. My mother, I think, was more unhappy about the wrench of us going rather than the war itself. My sister was crying. I personally wasn't. I was rather excited at the prospect of leaving this part of London. We thought we'd travel to the other side of the world, but in fact we came to Denham, here, only 20 miles from London. I promised my mother that I wouldn't be separated from my sister, so we went to the village hall with all the other kids. And because we wouldn't be separated, we were the last ones to find a billet. It was like being auctioned off at the time. But when we finally got a house to take us in, it was fantastic. It was a new world that opened out to us. I mean, we had toothbrushes and sheets on the bed and hot water. Imagine hot water. We just couldn't get over it, and we didn't know what eiderdowns were for. In the morning, we went blackberry picking. Then we heard the sirens. So we rushed back to our billet. The woman there reassured us and said not to worry. And we sat down to lunch, and it was the first fully laid out table I'd ever seen in my life. And war was declared, I think, that same lunchtime. She said not to worry and passed us the whole soldier's sauce.
But I think a number of children suffered really deeply being away from their families. They suffered a sense of rejection. They exhibited their senses of rejection and sorrow and suffering very often by strange behavior problems, by bedwetting, perhaps not eating.
31 arrived with two junior nurses, I think. They were pretty dirty, and two of them got impetigo. I had young children at the time. And I put them into a large room. And you've no idea, I had no idea that such things exist in England. They relieved themselves all over the carpet, and the place was a shamble.
Det blev ingen heroisk rusning av frivilliga till den brittiska krigsmakten. Man väntade tills man blev inkallad och fick sitt ärende behandlat av den militära byråkratin. Det var ingen särskild brådska. Däremot blev det rusning till kyrkorna. Det var rekordmånga bröllop i augusti och september 1939. Vitt var dagens färg. Det gällde att vara klädd i vitt på kvällarna också. Så bilisterna såg en under mörkläggningen. I början tog man mörkläggningen mer som ett skämt. Men så ökade trafikolyckorna och man var tvungen att ta mörkläggningen på allvar. Det förekom inga flyganfall, men tusentals människor dog eller skadades i olyckor under mörkläggningen. Och mörkläggningen var så tråkig. Utan den hade man nästan kunnat glömma att det var krig. Varenda kväll måste varenda hus mörkläggas. De speciella luftskyddsmännen som letade efter ljusstrimmor blev nästan mer hatade än Hitler. Myndigheterna stängde biografer och andra nöjeslokaler vid krigsutbrottet. Men 14 dagar senare fick de öppna igen. Trots de extra insatser som kriget krävde gick nästan 1,5 miljon människor arbetslösa. Finansministern John Simon presenterade en beredskapsbudget.
In 3 hours time all budget secrets will be revealed. I am confident that whatever may be the burdens which have to be carried by the British taxpayer, my fellow countrymen will bear them with the same resolution and courage as our fighting men will show when they discharge their grimmer task on the field of battle.
Det var en riktig krisbudget. Inkomstskatten höjdes med 2 pence och man tog ut 60% skatt på övervinster. Det låter kanske inte så farligt med nutida mått mätt, men den konservativa parlamentsledamoten Chips Channon såg det som ett förödande slag mot kapitalismen. En annan tory, Leo Amery, ville ha ett aggressivare krig. Varför inte bomba Tyskland? Luftförsvarsministern Kingsley Wood sa nej. De tyska vapenfabrikerna var i privat egendom och det skulle bara leda till vedergällning.
Well, the opening phase of the war was one of the most extraordinary periods through which I've ever lived, because it was a sort of period of euphoria on the part of the people of this country. For a long time, there were quite a lot of unemployed, while the Germans were manufacturing arms at full stretch, particularly in the Skoda works in Czechoslovakia, which they had by that time occupied. Now, all this time, the Germans were a beehive of activity. We were doing absolutely nothing. We'd gone to war for the defense of Poland. In the event, we did nothing to help Poland at all. We never lifted a finger. For the first 3 months of the war, the greatest number of casualties were in the blackout. And we confined our war effort to dropping leaflets on the German people, telling them that it was a bad idea to go to war and that it was a pity that they'd done it and perhaps we might make peace.
Låtsaskriget. När ett tyskt flygplan störtade i Skottland i november 1939 kom folk från alla håll för att titta på det. Och de döda tyska flygarna begravdes under militära hedersbetygelser. Tre brittiska divisioner skickades till Frankrike vid krigsutbrottet och fler följde. Nästan 200 000 man förkunnade krigsministern stolt. Men fransmännen hade mobiliserat 6 miljoner man. De tyckte inte att britterna tog kriget på allvar. Wish me luck as you wave me goodbye. Cheerio, here I go on my way. I Frankrike utbildade soldaterna för ett krig som tog slut 1918. I journalfilmerna gjorde man sitt bästa för att få det hela att verka imponerande.
The expeditionary force, instead of being thrown into the line for immediate operations, has been able to perfect its training in conditions similar to those at home. This bayonet drill in gas masks is our reply to transparent Nazi propaganda, which seems to indicate that Germany is preparing to employ poison gas. Infantry battalions exercise with their auxiliary weapons, awaiting the moment for their use in actual warfare. The mortar platoon goes into action with a rapidity only acquired by constant practice. Steel helmets assume a fashionable appearance with the addition of camouflage.
De franska och brittiska generalerna förbereder sig också för sin roll i den kommande drabbningen. Britterna gick i ställning vid belgiska gränsen. I december bestämdes det att när striderna började skulle de lämna ställningarna och avancera in i Belgien. Men nu vill de inte tänka på krig.
Now imagine me in the Maginot line, sitting on the mine in the Maginot line. Now it's turned out nice again, the army life is fine. French girls make a fuss of me, I'm not French as you can see, but I know what they mean when they say wee wee, down on the Maginot line. Now imagine me in the Maginot line, sitting on the mine in the Maginot line. Now it's turned out nice again, the army life is fine. At night myself to sleep I sing, to my old tin hat I cling, I have to use it now for everything.
Nu är Winston tillbaka, fick brittiska flottan höra den 3 september. Chamberlain hade varit ovillig att ta in Churchill i regeringen. Han var inte bara Chamberlains skarpaste kritiker, utan också känd för sin militära våghalsighet. Men Churchill var populär hos folket. Han hade varnat dem för det hotande kriget. Och nu, med förvånande energi för en 64-åring, visade han sig vara en billig ledare. Flygvapnet spred flygblad. Armén grävde skyttegravar. Men det var Churchills flotta som var Storbritanniens starkaste vapen. Och marinministern talade ofta i radio.
We are in a very different position from that we were in 10 weeks ago. We are far stronger than we were 10 weeks ago. We are far better prepared to endure the worst malice of Hitler and his Huns than we were at the beginning of September.
När ett tyskt slagskepp började sänka brittiska handelsfartyg kom tillfället att gå till offensiv. Churchill inriktade en stor del av flottans styrka på att leta rätt på det tyska fartyget. De tre kryssarna Exeter, Ajax och Achilles patrullerade utanför Rio de la Plata i Sydamerika. I gryningen den 13 december 1939 siktade de fixslagsskeppet Amiral Graf Spee och gick till anfall där Plataslaget hade börjat.
Within about 5 minutes of the alarm being sounded, Graf Spee and Exeter were shooting at each other, and the Ajax and Achilles were both shooting at the Graf Spee, concentrating their gunfire. The Exeter was quite soon hit and received early damage. Her former guns only fired a few rounds each before they were out of action. She continued as long as she possibly could with her after turret, but the ship herself was badly damaged. Her speed was reduced. The 6-inch gun cruisers before long turned directly towards the Graf Spee as it closed the range still faster, and the captain of the Graf Spee did not follow up the Exeter entirely, but indeed before very long started heading towards Montevideo. But we could not see any spectacular damage inflicted on him, and indeed his speed seemed to be unimpaired, and his heavy guns were still firing regularly and with pretty good accuracy.
I Montevideo bunkrade Graf Spee och släppte i land besättningarna från de handelsfartyg man hade sänkt. Fartygschefen Langsdorff bad Uruguay om tillstånd att få stanna kvar, men fick veta att han måste lämna hamnen inom 72 timmar. Så han begravde sina döda. Och i tron att mycket tyngre bestyckade brittiska fartyg väntade på honom, gjorde han sig beredd att utföra ordern från Berlin.
As soon as he started pulling his anchor up, we got news of it from our people ashore, and we sent off our aircraft, and in due course we got the signal from the aircraft, which was a very welcome one. Graf Spee has blown herself up.
Två dagar senare sker sig Langsdorff. Churchill gjorde ett stort propagandanummer av en seger som snarare vunnits genom bluff än genom vapenmakt. Två av kryssarna togs hem. Deras besättningar fick marschera genom centrala London, och marinministern solade sig i deras glans.
The brilliant sea fight which you executed. Those who are here executed. Takes its place in our naval annals, and I may add that in a dark, cold winter, it warmed the cockles of the British heart.
Helsingfors den 30 november 1939. Finland har avvisat Sovjetunionens krav på landavträdelser och en bas på Hangö. så ryssarna går till anfall. Sovjetiska armé gick över gränsen av allt att döma på väg mot en lika lätt seger som den tyskarna hade vunnit i Polen. Men de numerärt underlägsna finländarna gjorde hårdnackat motstånd. De finländska skidlöparförbanden utnyttjade skickligt terrängen och väderleken, gick runt de sovjetiska flankerna och skar av förbindelserna bakåt. Den ryska offensiven hejdades, vilket gav näring åt tyskarnas åsikt att Röda armén hade blivit stridsoduglig efter förlusten av så många yrkesofficerare under Stalins utrensningar. Hela ryska divisioner förintades. De soldater som inte togs till fånga frös ihjäl. För Sovjetunionen var det här förödmjukande. Ett fiasko, om än tillfälligt. Också i Storbritannien snöade det. Censuren försökte tysta ner det, men folk kunde inte undgå att lägga märke till det. Så till mörkläggningens prövningar kunde man nu lägga den värsta vintern på 45 år. Brist på kol, sönderfrusna rörledningar och ransonerade livsmedel. Flygvapnets plan kunde inte lämna marken. Militären fick hålla igång järnvägstrafiken. Men flottan tog hem ännu en seger. Graf Spees förrådsfartyg Altmark hade stängts in i en norsk fjord av brittiska kryssare. Trots att Norge var neutralt bordades Altmark och 300 brittiska krigsfångar befriades. För Hitler var kapningen av Altmark ett bakslag som fick honom att påskynda planerna att invadera Norge. För Churchill var det ännu en populär seger. Man hade också ett gott öga till Norge. Churchills regeringskollegor hade i flera månader diskuterat hans plan på ett brittiskt militärt ingripande i Norge. Men bland andra utrikesministern Lord Halifax hade varit svår att övertala. Nu ändrade Churchill planen så att hjälp till Finland skulle ingå i aktionen mot Norge. Huvudavsikten var att förhindra Tysklands betydande import av järnmalm från Sverige, som med Narvik som utskeppningshamn gick genom de neutrala norska farvattnen. Churchill ville minera de norska vatten och lockade med att om Narvik intogs så kunde staden användas som bas för hjälp till Finland mot den kommunistiska Sovjetunionen. Churchill visste att hans plan kunde leda till tysk vedergällning i Norge och hjälp till Finland kunde betyda krig mot Sovjetunionen. Chamberlain var orolig för den norska civilbefolkningen och effekten på den amerikanska opinionen, men till slut lät han sig övertalas.
I think that deep down he still hoped that perhaps the major clash of armies could be avoided. He thought that Germany was on the verge of starvation, or if not on the verge of starvation, at anyhow would be brought to the verge of starvation by economic warfare. And he thought also that deep down the German people didn't support Hitler, that this was a clique, and that if we did our propaganda properly, there would perhaps be a revolt of the generals or somebody else against Hitler, and that therefore dropping propaganda leaflets by bomber command of the RAF rather than bombs was a good way of conducting the war. Anything to stop the real major outbreak. And that is why I think to some extent the campaigns in Norway were something acceptable to Chamberlain, because it kept the war distant. It kept the idea of a real big clash, a repetition of Passchendaele or the Somme, far away. It meant that war would be localized, and perhaps some miracle would happen. Perhaps Hitler would die or be assassinated, and the whole thing would end with the minimum of bloodshed.
Finland today, amidst her snows and her frozen lakes, is fighting against the forces of unscrupulous violence, just as we are ourselves. As her need calls for our sympathy and our aid.
Storbritannien gav också Finland en del hjälp, men för lite och för sent. Ryssarna satte in stora förstärkningar och bröt igenom de finska försvarslinjerna. Samma dag som britterna gjorde sig beredda för en landsättning i Norge kapitulerade Finland. Så Storbritannien slapp för krig mot både Sovjetunionen och Tyskland samtidigt. Villkoren i fredsavtalet blev hårda för Finland. De flesta av Sovjetunionens krav uppfylldes. Flera hundratusen finländare måste lämna sina hem. Frankrikes konseljpresident Daladier hade satsat allt på att hjälpa Finland. Han ersattes av Paul Renault. Renault var en ivrig förespråkare för Churchills plan att stoppa Tysklands import av svensk järnmalm. Vid ett möte med de allierade i London beslöts att de norska farvattnen skulle mineras. Churchill hade fått sin vilja fram. Brittiska och franska styrkor hölls i beredskap för en invasion av Norge. Minutläggningen påbörjades den 8 april 1940. Några dagar tidigare hade Chamberlain, utan att ägna Norge en tanke, förklarat att Hitler hade försatt sin chans. Och generalstabschefen Ironside hade provocerat Hitler att gå till anfall. Hitlers invasionsstyrka avseglade den 6 april. Det tyska flygvapnet erövrade de flesta av de norska flygfälten. Den tyska inmarschen i Oslo leddes av en orkester. Det norska försvaret var långt ifrån starkt. Värnpliktsarmén hade dålig utbildning och omodern materiel. Dessutom var det numerärt underlägsen de tyska angriparna. Efter hårda strider på många håll måste norrmännen ge upp den ojämna kampen. Dessförinnan landsattes allierade styrkor i Norge, men deras insatser präglades av stor förvirring. Den franska kontingenten var väl utrustad. I motsats till britterna var fransmännen utbildade för vinterförhållanden. Men tyvärr saknade deras skidor och bindningar. Expeditionens mål var också oklara. Trondheim skulle ta sin kniptångsmanöver från Åndalsnäs och Namsås. Så en del av styrkorna skickades söderut. Men Churchill var fortfarande inriktad på Narvik. Och det var där som det första slaget ägde rum. Brittiska flottan besköt Narvik och de tyska jagare som låg där skadades. Men övertaget hade gått förlorat, så britterna gick inte till direkt angrepp mot staden. De styrkor ur den brittiska arméreserven som landsattes i Namsås och Åndalsnäs hade inga skidor, inga riktiga kartor över Norge och ingen tung beväpning. De kunde inte uträtta mycket mot de välutrustade tyskarna. Kapten Martin Lindsay ingick i den brittiska styrka som kom till Namsos.
There really was no hope at all for this operation because it was entirely improvised at short notice and in a great hurry, and the force had no aircraft supporting it and no artillery. But even more important, all the ground was covered with snow. And the only way to operate was with ski troops, and we hadn't got ski troops. And therefore, the troops were confined to the road, and whenever the Germans got onto the hills on a flank, they had no alternative but to retire.
Britterna skulle skydda norrmännen, men de kunde inte hindra tyska luftwaffe från att bomba norska städer. Tyskarnas kontroll av de norska flygfälten var utslagsgivande. Tyskarna avancerade och tog hundratals britter till fånga. En del av dem flögs till Berlin och visades upp för Hitler. Andra ställdes framför de tyska journalfilmskamerorna.
You seem to be in a pretty good mood here. Obviously you don't find Germans as bad as you expected them, do you?
Oh, no, certainly not.
No, no. I was captured at Farberg by the Germans. From there I came to Little Hammer. And we had a supper, consisted of brown bread, gorgonzola, wine, which the Germans gave to us, cigarettes. We had a hot meal each day, and getting on fairly decent. And I hope the war will soon be over, and we'll all be going back home.
Och för de flesta blev det en snöplig hemfärd. De lämnade Åndalsnäs och Namsås medan de båda städerna fortfarande stod i låg. Och de jagades av luftwaffe. Den dyrköpta lärdomen för britterna blev att sjöstridskrafter utan stöd från luften inte längre kunde vinna några drabbningar. Deras enda seger var det bidrag deras motgångar gav till den brittiska regeringens fall. För nu började demokratins maskineri fungera. När trupperna kom hem från Norge samlades ett vredgat parlament till debatt om katastrofen. Känslorna gick över partigränserna. Kapten Lindsay, som var Tory, gick till oppositionsledaren som tillhörde Labourpartiet.
Well, I was the first person from this force to reach London, and I went straight to see Mr. Attlee on the morning of the first day of the debate, and I gave him a memorandum about the appalling improvisation and deficiencies in Norway.